Fantastiskt roligt att se er allesammans. Och jag måste säga att det är väldigt roligt att se att det är många jag inte känner igen. Och så är det lite vemodigt att inse att det finns ansikten som jag såg som inte är kvar ibland oss längre. Men fantastiskt, fantastiskt roligt att få möta er och få stå här. Jag kom ju igår och stod längst bak. Skickade ett kort till min familj. Det var ju konsert igår kväll. Fråga, känner ni igen det här? Och så kom från allihopa bara nostalgi och så ett litet regn av hjärtan. Så väldigt, väldigt roligt för mig att få vara med på den här högtidsgudstjänsten. 130 år är en respektingivande ålder. Och samtidigt är ingen av oss här inne 130. Man önskar nästan inte att någon ska behöva bli det heller. Allt det vi är med om är ju en ständig förändring och en ständig process. Och just därför är det en stor glädje att se att så många nya ansikten finns med i den här församlingen idag. Så grattis till 130 år och lycka till med de kommande 130. Jag jobbar i Philadelphia kyrkan sedan 12 år. Jag har börjat mitt 13:e år i Stockholm. Slipper ni fundera på hur länge sedan det var. Tiden går ju väldigt, väldigt fort. Och jag brukar alltid tänka, var det 5 år sedan? Nej, tänker jag att det är 5 år, då är det minst 7 år. Tänker man att det är 10 år, då är det förmodligen 15 år sedan det hände. Tiden är ju ett märkligt fenomen. Särskilt när man ser den liksom baklänges. Framåt så är den på ett sätt och när man har den bakom sig på något helt annat sätt. Jag ska bara påminna om ett bibelord, det är inte det här jag ska predika om, men jag brukar ibland återvända till det från psalm 90. Jag tror att det är den 12:e versen. Det är gudsmannen Mose som skriver och säger, lär oss att betänka hur få våra dagar är så att vi blir visa. Alltså insikten om att tiden är begränsad, att vårt liv är begränsat, det är utgångspunkten för alla kloka människor. Att på något sätt inse sin egen begränsning, att min tid är utmätt, det är en väldigt, väldigt viktig insikt för att bli vis. Att förstå att min betydelse, den varar för en tid och sen ska någon annan ta vid. Det gör en människa klok. Det där är värt att tänka på om och om igen, också för mig en dag som denna. Tror att det var Björn Lindblad som var ordförande ungefär när jag började här. Om inte jag minns fel, Björn, så tog du en gång fram en hink med vatten. Och så stoppade du ner handen och rörde i den och så tog du upp handen. Och så sa du, det här är du. Du har betydelse så länge du är i hinken, men vi tar upp den så är den ingen funktion längre. En ganska bra insikt om begränsning och betydelse. Lär oss att betänka hur få våra dagar är, så blir vi klokare människor. Hörrni, vi vill satsa. Jag ska försöka hålla mig runt det temat, men jag har valt att använda en lite annan text ifrån Lukas, kapitel 13, vers 6-9. Lukas, kapitel 13, och så läser jag vers 6 till vers 9. Och Jesus gav dem en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar ett år till, så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det. Det jag ska säga nu kan man nog bara tillämpa på människor. Det vill säga, den här predikan ska ni inte tillämpa på verksamhetsgrenar. Hur mycket ni än älskar det där ni brukar syssla med, så vill jag nu säga att det här nog inte ska tillämpas på verksamhetsformer. Utan det här handlar om människor. Är ni med på den? lova mig nu att inte vända det här, för annars blir det väldigt besvärligt. Det här handlar om människor och människors gemenskap. Den här liknelsen som Jesus berättar, den sätter ju fokus egentligen på en enda sak. Det verkar bara vara en sak som räknas. Och det är om det finns frukt. Och när jag läser det här så inser jag att om man nu har planterat en vingård och man får ett fikonträd som ju då suger näring ur marken, tar skugga ifrån druvorna. Om man ändå låter det där fikonträdet stå kvar, så är väl enda motivet att det bär frukt. Det kan hända att det finns fler djupsinniga tankar om detta, men så tänker jag. Som en entreprenör som har satt igång en vingård för att sälja vindruvor, så låter man ju fikonträdet finnas kvar bara för att det bär god frukt. Så när ägaren säger att det här har ju ingen funktion längre, så är det ju helt rationellt. Det tar upp plats till ingen nytta. Bort med det. Men den här typen av bildspråk återkommer ju Jesus till gång på gång. Han talar om frukt. Och i regel, i alla fall i det här fallet, ska du tänka att han menar någonting gott. När våra barn var små, ni vet, innan man hade fått maten på bordet och ett mindre världskrig bröt ut därför att energinivåerna sjönk, så brukade vi ibland säga, men ta en frukt. Ta en banan eller ta ett äpple, för då vet man att då kommer energin upp och så lindrar man den värsta nöden. Alltså frukt är ju någonting alldeles fantastiskt. Där jag går och handlar på Bromma Blocks, där brukar det sitta såna här skyltar som säger att man ska trycka i sig ett halvt kilo frukt och grönt per dag. Eller 5 om dagen. Någon gång har jag hört att det ska vara 10 om dagen. Vet, man får ligga i för att få i sig allt detta. Och när man läser om effekterna av frukt och grönt, så är det ju bra nära på magiskt. Alltså det förbättrar hälsan, motverkar cancer, håller den frisk, fyller på med vitaminer och spårämnen. Det är helt fantastiskt. Så när Bibeln talar om frukt, då ska du tänka att det är någonting som omgivningen har stor glädje av. Har ni ätit färska fikon någon gång? Jag har ju köpt också det på Bromma Blocks, men det är ju de här lite småtorra, sträva sakerna. Men jag har ju fått förmånen att äta fikon direkt från trädet. Det är ju något helt annat. Då inser man att det är ju så här det ska vara. Så att den här mannen söker frukt är ju det resultat han vill ha. Och när man ska föra över det här på oss, så skulle man säga att frukt är ju någon sorts yttre manifestation av det liv som finns i oss, som kan bli till glädje för människor runt omkring oss. Finns ju en del människor, när man har suttit med dem, så är man helt slut. De suger energin. Batteriet är tomt. Det är aldrig bra. Det är alltid något som det är fel på. Det var alltid bättre förr, om det ens var bra då. Och så finns det andra människor. När man möter dem så känner man att jag mår lite bättre. Jag går lite mer uppsträckt, rak i ryggen, lättad. Det är människor som bär god frukt. Ni vet, möter man dem så känner man att det här är bra för min inre hälsa. Det här motverkar alla de här infektionerna som på något sätt infekterar själen om och om igen. Människor som bär god frukt, de är ju värda sin vikt i guld, eller hur? Så det är det du ska tänka att den här liknelsen handlar om. De yttre manifestationerna av vårt inre liv som är till glädje för människor runt omkring oss. Som gör att miljön blir lite mer hälsosam. Som skapar energi och fokus. Ni vet, det där som gör att vi undviker de inre konflikterna som annars så lätt sliter och river sönder oss. Människor som bär god frukt. Det är det den här liknelsen handlar om. Det är ju bara ett bekymmer, är att det inte finns någon frukt. Vad gör man då? Vad gör man när önskade resultat uteblir? Blir du bara äldre eller mognar du? Tar du upp plats till ingen nytta eller är du till glädje för människor runt omkring dig? Det är ju det den här frågan egentligen handlar om. Vad blir det av våra liv egentligen? Och så det där ganska beska konstaterandet att det som en gång har burit frukt kan ju utvecklas åt fel håll över tid så att det blir mindre och mindre frukt och till slut tar man bara solskenet från alla andra. Det är ju inte lyckat, men det händer. De finns i varje församling, de finns på varje arbetsplats. Och då dyker de upp i familjen också. Ni vet att processen går baklänges. Så den här liknelsen, den sätter ju fingret på en öm punkt om oss själva, men också naturligtvis på det vi ser omkring oss. Vad gör man när resultaten uteblir? Det är ju det den här liknelsen handlar om. Det intressanta i den här tycker jag är att det finns två perspektiv. Först är det ägaren som kliver in. Och det ägaren säger, det är sant. Ägaren säger, här finns ingen frukt. 3 år har jag nu kommit och konstaterat samma sak. Mitt tålamod är slut. Nu sätter vi yxan till roten. Det här behöver bort, något nytt ska hit. Och det man kan säga när man läser om ägaren, det är att han har rätt. Det han säger är sant. Det går inte, och det finns inga förmildrande omständigheter. Det är helt sant. Det har inte kommit något på 3 år. Det tar upp plats till synes till ingen nytta. Det är dags att flytta på det här. Och så inser jag, den där rösten, den har jag i mitt huvud. Ägarperspektivet. Ni vet, när man ganska krasst kan konstatera att resultat uteblir. Här finns ingen tillväxt. Det jag har hoppats på, det verkar inte komma. Det här, nu är det dags. Känner ni igen det här? Det är ju så man ibland behandlar sig själv. Man inser att åren går och så tänker man, vad har det blivit av allting? Blir det någon frukt eller blir det ingen? Det är i alla fall klent. Går det åt rätt håll eller, som i den här liknelsen, åt fel håll? Och så kommer ägarens röst som säger, nu är det dags. Sätt yxan till roten, det här är inte till någon nytta. Du borde ge plats åt någon annan. Men så finns ett annat perspektiv. Det är ägarens röst. Då finns ju trädgårdsmästaren. Som ju också talar sanning. Men på ett lite annat sätt. Trädgårdsmästaren säger nämligen att jag kan mixtra lite med rötterna. Och jag kan få i lite gödning. Och det är fullt möjligt, om det gör susen, att det blir annorlunda nästa år. Och alla vi som har pysslat lite med trädgård vet ju att det skulle kunna vara sant. Så ägaren talar sanning, men trädgårdsmästaren talar ju också sanning. Men lite mer tro. Och när jag läser den här liknelsen så inser jag, eller tror mig inse, att Jesus egentligen försöker putta oss in åt trädgårdsmästarens tankesätt. Tänk mer som trädgårdsmästare, mindre som ägare. Så vad är trädgårdsmästarens nycklar? Ja, men det första är ju att trädgårdsmästaren inser att lösningen oftast finns någon annanstans än där problemen uppenbarar sig. Det vill säga, det finns ju ingenting på grenarna, men hans åtgärd har ingenting med grenarna att göra. Han tänker, jag gräver vid rötterna och gödslar. När jag läser det här så tänker jag att det där är nog sant på väldigt många områden i livet. Lösningarna på problemen är ju inte alltid just där problemen finns, utan någon annanstans. Jag tänker på alla samtal jag har suttit med par som har levt ihop och börjat lyckligt i god kärlek, men som fikonträdet med åren blivit allt mindre och mindre blomstrande. Och så orkar man inte riktigt med varandra. Och så säger man att han lyssnar ju aldrig på mig. och hon förstår mig inte. Det vill säga man talar om uteblivna frukter. Men det har jag lärt mig under alla dessa år att det hjälper inte att bara påpeka vad det är som fattas. Det löser inte problem. Lösningen på en dålig relation finns i regel någon annanstans. Alltså ägarperspektivet. Det här saknas önskvärda frukter. Det är dags att göra slut på den här relationen. Vi behöver gå vidare. Ja, det är ett möjligt perspektiv. Men om man kliver in i trädgårdsmästarens skor och tänker att just nu är det klent med frukter. Men lösningen finns ju inte att ständigt påtala vad som saknas. Det kommer inte göra någon lyckligare. Utan vi måste sätta in åtgärder någon annanstans. Det är det trädgårdsmästaren har insett. Det är likadant för alla er som uppfostrar barn. Mer eller mindre framgångsrikt. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt, har du gjort läxan? Nej, ja men gör den då. Gör den. Har du gjort den? Nej, varför inte? Bädda sängen. Har du bäddat sängen? Och så inser jag att jag upprepar. Och jag inser att jag nog gör det mest för min egen skull. Det är ju skönt att lätta på trycket. Men med åren har jag ju kommit till den här halvbegåvade insikten att det sällan hjälper att hacka på allt som brister. Det löser inte problem väldigt sällan när det gäller barnuppfostran. Man måste sätta in insatsen någon annanstans. Men det är det här som hela tiden ställer till det för en. Vi vill satsa. En bra rubrik. Och det jag då skulle vilja säga, om man ska lyckas i en satsning, så är det nog att öva sig i att trycka tillbaka ägarens röst i sitt inre och försöka få fram trädgårdsmästarens perspektiv. Ja, här fattas resultat. Önskvärda processer verkar inte vara igång i de här människorna, i den här gemenskapen, i den här relationen. Det hjälper oss inte att gång på gång bara peka ut vad som fattas, vad det är som brister. Vi måste göra något annat, någon annanstans. Det är ju lite olika i olika rörelser vad man tycker är fel. Men i alla församlingar finns ju ägarens röst någonstans. Pingströrelsen så är det ju relativt vanligt att man säger att det bes för lite. Eller det profeteras för lite eller någonting annat. Och det är väl bara att erkänna att det är säkert sant. Vi skulle kunna be mer. Men det jag inser är att det hjälper inte hur mycket vi än bara påpekar vad det är som inte finns på grenarna. De kommer inte att komma dit ändå. Eller det är för få som vill bli ledare. Varför vill ingen ställa upp som konfaledare eller scoutledare? Folk tänker bara på sig, sitt och sina. Ja, så var det ju förr i alla fall. Det är ju säkert annorlunda nu, men man kan ändå tänka att mycket kan vara sig likt. Det hjälper ingen att påtala vad det är som inte finns, utan insatsen måste göras någon annanstans. Det är trädgårdsmästarens kanske allra viktigaste nyckeln. Det som inte finns i grenarna, jag gör något med rötterna. Det jag också älskar med den här trädgårdsmästaren, det är att han ju talar tro. Man kan väl säga det. Rimlig tro. Jag har ju hört de här människorna som överdoserar tro. Ni vet, då skulle man inte säga att det kan hända att det kommer frukt nästa år. Ni vet, de överförfriskade människorna, de skulle säga att det kommer vara en skog av fikonträd nästa år. Kommer vara miljoner av fikon här. Om man hör dem så tänker man att det är en fantastisk vision, men jag tror inte på den. Det är en väldigt rimlig trosuppfattning den här trädgårdsmästaren har. Han säger att ja, jag gräver runt och jag gödslar. Och då vet både ägaren och trädgårdsmästaren att någonting som ingen av dem riktigt begriper skulle kunna inträffa som gör att det blir annorlunda nästa år. Det är sant. Det är en sann tro. Den syns inte än, men den är sann. Och så inser jag att det perspektivet skulle jag behöva mer av. När jag möter människor, när jag ser saker som har gått i stå, där man tycker att den här personen tar upp plats till ingen nytta. Det som en gång har burit frukt har slocknat. Allt det här vi ständigt har. Och så tänker jag, i mötet med de här situationerna skulle jag behöva trädgårdsmästarens tro på att det som inte finns i år skulle med rätt handlag kunna komma till stånd nästa år. Ägaren talar sanning, men trädgårdsmästaren talar också sanning. Och det du har att välja är vilken sanning du vill representera. Den rationella, sakliga, faktabaserade, så här är det. Eller den något mer hoppingivande. Med rätt metoder skulle någonting vi inte ser idag faktiskt skulle kunna komma till stånd. Så jag skulle vilja slå ett slag för trädgårdsmästartro. I mötet med människor, du som sitter med ungar som inte vill lyssna till dig, de gör det de vill, du säger en massa goda råd och det går inte hem. Glöm inte att se dina barn med trädgårdsmästarens ögon. Eller i ett äktenskap eller i en relation där ni tänker, det var väldigt härligt förr. Men det är inte det längre. Ägarintresset kommer till tals. Tryck undan det lite grann och tänk, jag vill tänka trädgårdsmästartanken. Om vi bara jobbar någon annanstans så kan det hända att det börjar blomma igen. Vem vet vad som kan hända? Och framförallt i utvärderingen av dig själv. Det är väl ingen vi dömer så hårt som oss själva. Jag har gjort mitt, nu får någon annan ta över. Det här duger inte. Tänk lite mer trädgårdsmästartankar också om dig själv. Det trädgårdsmästaren också säger det att vi får helt enkelt stoppa in något mer i ekvationen än det som finns. Vi får gödsla. Jag har ingen djupsinnig teologi om gödsel. Men man kan ju ändå konstatera att det är någon ny sorts tillsats som ska till. Och vi vet ju, jag är en usel trädgårdsmästare. Men man vet ju ändå att med rätt tillsatser så börjar det växa. I regel. Om jag ska göra någon sorts koppling på det där till det jag själv har levt med nu i många år. Så tänker jag att jag aldrig vill tappa tron på att om människor får möta Jesus. Om bara den helige ande kunde röra vid de här omständigheterna. Så skulle någonting nytt som inte syns idag, som kanske har funnits förr. Men om det får hända, in med en ny faktor i den här ekvationen. I ett äktenskap, i en relation, i en ledargrupp, i en församlingsmiljö. Där allt har gått i stå. Det finns tillsatser i Guds rike som vi inte ska sluta att tro på. Och jag vill inte dra för starka kopplingar mellan gödsel och den heliga ande. Men åt det hållet tänker jag i alla fall. Jag ber om ursäkt. Och låt mig nu säga, med trädgårdsmästarens mentalitet så är det ju inte en quick fix en gång det handlar om. Utan det är ett ständigt återkommande processtänkande. Om och om igen måste detta hända. Och om vi bara sätter stopp för det, ja då slocknar något. Det vet ju du med dig själv också. Om inte du gång på gång på något sätt ändå uppfattar att Jesus rör vid ditt hjärta, att anden viskar i ditt inre, om inte det upprepas så kommer med tiden en del av de goda resultaten som skulle kunna vara möjligt om Gud fick som han ville, en del av de resultaten kan utebli. Men de kan när som helst komma tillbaka igen. En av de mest fascinerande mötena jag har gjort det här året var på Indonesien. Så får jag berätta att jag har rest en del. Jag var i Indonesien för att möta några av våra partners som arbetar med det vi skulle kalla någon sorts insider movement. Det är ju bland Indonesien är ett starkt muslimskt land. Det finns en oerhört stark väckelse inom islam i Indonesien. Jag ska inte försöka förklara det här för mycket för då tappar jag spåret helt. Men en av dem jag mötte då har, tror jag, de flesta av er några referenser till. Kommer ni ihåg Bali-bomberna? 2002 smällde ett antal bomber på Bali, bland annat på ett diskotek. Det var en terrorcell som var tränad i Afghanistan, funnits i Pakistan, som sen då hade åkt över till Indonesien. På Bali där vi då satt på ett hotell så mötte jag ledaren för denna terrorcell. Och ett fullständigt överrumplande och obegripligt möte. Salman säger vi att han heter. Han hade inte gett order om den här bombningen. Det var en galen panna i hans terrorgrupp som hade bestämt detta mot hans vilja. Flera av terroristerna omkom själva i det här attentatet. Och hans bild dök upp på alla tidningar i hela Indonesien. Han var eftersökt överallt. Man lyckades få tag i honom, han satt i fängelse och han visste att nu kommer jag bli dömd till döden. Därför att den som gav orden var inte jag, men det hjälper inte. Jag är ansvarig för detta. Samtidigt som det här utspelar sig och han blir fängslad så är det ju en före detta gängmedlem som har kommit i tro. Som ser bilden på den här Salman i tidningen och tänker, vi bor ju i samma hus. Så han bestämmer sig för att jag ska gå och hälsa på den här Salman i fängelset. Och som Salman sa, att vara terrorist är ett extremt ensamt liv. Du känner ingen annan, du umgås inte med någon annan, du berättar inte något för någon. Så när den här Aldo, som han hette, kom så var det den enda besökare han hade fått. Och Aldo är kristen, men han vet att nu möter jag en salafist, en fanatisk muslim. Jag kan inte säga att jag är kristen. Men eftersom Aldo själv kommer från muslims bakgrund så börjar han tala om Isa, Jesus, i Koranen. Det finns 133 verser i Koranen som handlar om Jesus. Så han tar fram alla de verserna och de sitter och talar om detta. Ingen gång säger han att han är kristen, men han talar om denna Isa. Och till slut säger Salman till Aldo, som han heter, skulle du kunna tänka dig att be till Isa för mig? Och då säger Aldo till honom, nej, det tänker jag inte göra. Det får du göra själv. Och så går han. Och det leder till att denne Salman börjar be till Jesus utan att riktigt veta vart detta ska ta vägen. Och i den där fängelsecellen så inträffar ju något mirakulöst med denne Salman. Jesus kommer in i hans liv. Jag vet inte hur man ska förklara det annat. Och han själv säger att han sedan tidigt tonår, 40 år av sitt liv, har levt med hat, med hämnd och med död som enda mål. Plötsligt kom ljuset och fyllde hans själ. Så går det några veckor och sen får de fast den här mannen som gav orden. Och Salman slipper undan dödsstraff, men får sitta ett långt fängelsestraff. Under hela den tiden kommer denne Aldo, för detta gängmedlemmen, som inte har lyckats sitta hem i någon kristen församling. Han är lite eljest, kan man säga. Men han kommer och han fortsätter vittna för denna Salman. Och när jag mötte honom, som såg ut som en sån vänlig äldre man med lite långt skägg och en sån här hatt, så säger han att när jag levde som terrorist i mörker, med hat och med död som enda syfte, så var jag en förfärlig man, en obarmhärtig make och en kärlekslös far. Men nu, säger han, med Guds hjälp, tror jag att jag är en bättre människa. Och jag försöker vara en kärleksfull man och en omsorgsfull pappa. Och skulle ni se honom, skulle ni vilja ta honom till seniorsamlingen direkt. Men man inser att jag står framför en människa med en helt annan bakgrund än mig. Och så fattar jag att hans liv har genomgått en sån här total förändring över ett antal år. Därför att en helt ny ingrediens som tidigare inte fanns kommer in i hans liv. Genom Jesus så börjar någonting nytt strömma. Det märks inte i grenarna, för det går på djupet. Men över tid förändras livsprocesser. Det händer kanske inte första året, inte andra året. Men över tid så börjar ny och fantastisk frukt växa. Det jag skulle vilja säga till oss den här dagen, det har du fattat redan. I ditt huvud liksom i mitt huvud så finns ägarens röst och trädgårdsmästarens röst. Bägge är på något sätt sanna, men du behöver välja vilken röst ska jag göra till min och vilken röst vill jag själv föra vidare. Jag ska välja att tala i tro. Jag ska välja att tro på det jag ännu inte har sett, men som jag vet är möjligt. Jag ska våga tro att om Jesus genom anden kommer in i människors livsekvationer, så kan någonting som inte finns idag faktiskt komma imorgon. Jag vill aldrig tappa den tron. Egentligen tänker jag att det är det som är hela församlingens existensberättigande. Finns något mer som ska in för att det här trädet ska växa? Vi har det, tror jag. Och så jobbar han med rötterna. Jag gräver runt. Det vill säga det som inte syns, det som är under mark. Att på något sätt befrämja det osynliga livet. Det är ju vårat ärende. Hur gör vi det möjligt för att lufta upp det där som ligger under ytan i alla människors liv? För vi vet att det är därifrån kraften kommer som i längden leder till frukt. Det gäller ju för mig själv, det gäller för oss alla. Jag tror det var Peter Halldorf som sa att vi lever i en tid som kännetecknas av kulten av det synliga. Vi är så ockuperade med det vi kan se, mäta och räkna. Och jag tror statistik är viktigt, men det har begränsad funktion, kära Lennart Bergius. Nej, men vi tror på det vi ännu inte har sett. Som vi vet är möjligt om Gud får sin vilja igenom. Så har jag ju då funderat när jag läst det här. Vem är ägaren och vem är trädgårdsmästaren? Är det så att fadern är ägaren och Jesus är trädgårdsmästaren? Är det någon sorts spänning i treenigheten? Jag har lagt det åt sidan, jag är osäker på. Jag tror att det är att ta det för långt. Men det jag tänker mig det är att den som djupast sett är ägare till varje människa, det är Gud själv. Och det kan aldrig vara min roll. Det måste vara min roll att vara trädgårdsmästare. Det måste vara vår roll att vara trädgårdsmästare. Och jag gillar det trädgårdsmästaren säger. Om det nu är så att yxan ska fram, så kan du hålla i den. Då backar jag. Och det finns tillräckligt många texter som talar om att det mycket väl kan komma en sån dag. Men det är aldrig jag som är kallad att hålla i yxan. Jag är kallad att tillföra gödsel och gräva runt rötterna. Jag är kallad att tala i tro och se det som inte syns. Jag är kallad att befrämja liv som ger frukt, som ger kraft och glädje för alla runt omkring. Det menar jag är vårat uppdrag. Vi vill satsa, och då skulle jag vilja förorda trädgårdsmästarens perspektiv och tala lite försiktigt emot ägarintresset. Håll stången. Ge dig inte till ägarens synpunkter på saker och ting. Det får du lämna till Gud. Du ska gräva, du ska gödsla och du ska tala i tro. Nu ber vi tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för att du är full av nåd och barmhärtighet. Och så vet du att i våra huvuden så är det många röster. Ibland är det den krassa, sakliga rösten som säger att detta har gjort sitt, det är kört. Men Herre, jag ber att du ska fylla oss med tron som säger att det aldrig är kört. Där det är dött idag kan det komma liv imorgon. Det som en gång har blommat men sen slocknat, det kan blomma igen. Herre, hjälp oss att aldrig tappa den tron, vare sig om oss själva eller om andra. Och så ber jag dig att vår tilltro till din närvaro i vår gemenskap, i våra liv, är det som kan göra den största skillnaden. Och jag ber att du ska hjälpa mig att tänka att detta är en pågående process som behöver vårdas år efter år. Be dig, kom helig ande in i vår själ. Ge oss det som kan befrämja liv och frukt i vårt inre. Tack Herre för att du är full av nåd och barmhärtighet. Och om yxan ska fram så ber vi att med varm hand få lämna den till dig. Hjälp oss att se och arbeta som trädgårdsmästare. Amen.